Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur menscykeln eller olika preventivmetoder fungerar.
Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mensrelaterade besvär.
Hormoner diskuteras ofta i media, men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stärkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden.
Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar.
Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se.
Vattenfödsel innebär att barnet föds fram under vattenytan och där kvinnan är omgiven av vatten. Fördelarna med att föda i vatten är många, som att öka på hormonet oxytocin och endorfin, vilket ger smärtlindring, lugn och avslappning. Med det kan tiden i förlossningsarbetet kortas och ge en mer positiv upplevelse av födandet. Och forskning visar att kvinnor får en känsla av kontroll, en upplevelse av att ha en egen sfär och trygghet i födandet när det sker i vatten. Och vatten och drömförlossning går ofta hand i hand, så även för Malin King som fött sina båda barn i vatten. Du lyssnar till Babys podcast och mig, Carina Barnmorska, när vi ska få ta del av Malins berättelse. Välkommen till dig som lyssnar och varmt välkommen Malin King.
Tack så hemskt mycket, Carina.
Malin, du är ju inte bara mamma till två, du är även doula samt soundcoach och grundare till Sovande Barn.
Det stämmer bra.
Du håller på med mycket. Men du, ja. Det är framförallt din mammaberättelse vi vill åt och som du kommer att dela med dig av idag.
Ja, men det stämmer.
Och jag tycker det är så härligt, Malin, du säger att ditt mindset, ingenting är omöjligt, och det var ju såklart inte dina födslar heller.
Nej, det är den quoten jag bär med mig för allt jag gör i mitt liv, men att kunna få två stycken drömförlossningar och tänka att det är möjligt en gång nummer två, det var väldigt starkt hos mig.
Men Malin, hur började det hela?
Ja, men det är nämligen så att jag har ju varit sedan länge tillbaka väldigt intresserad av vattenförlossningar. Så när min son föddes 2018 så fick jag en helt magisk vattenförlossning. Det var precis det underbart som jag hade föreställt mig. Så att när jag väntade mitt barn nummer två, dottern, alltså 2021, så var ju min största oro: kommer jag att få en lika bra förlossning igen?
Men du, med ditt mindset så borde du ju tänka att det är möjligt.
Ja, men jag trodde ju det, och jag fick ju många kommentarer att om jag ska inte liksom tagga ner lite grann och tänka att allt är möjligt, men, eller att det värsta kan hända och så vidare. Men jag ville ju göra allt jag kunde innan för att påverka oddsen att jag skulle kunna få föda i vatten igen. Så jag gjorde en rejäl research, kan man säga.
Mm. Men du, det här med drömfödslar, som jag sa där inledningsvis, vattenfödsel går hand i hand med drömfödsel för många och många gånger. Får man kalla det drömförlossningar?
Ja, alltså jag tycker det. Alltså jag tycker att alla borde få möjlighet att föda i vatten. För jag, alltså det är så magiskt. Mm. Det är så smärtfritt och det är så magiskt och det är så underbart. Och för mig var det ja, det häftigaste jag har gjort i hela mitt liv.
Mm. Och då kan man ju säga att, att när vi pratar inom vården då, så säger vi att... att det finns lite förutsättningar för att vi tycker och rekommenderar att du ska föda i vatten, och det är att du är frisk, haft en normal graviditet, att du är i fullgången tid, att det är en bebis i magen, att det inte det är okej att bada när vattnet har gått, men när, då ska vattnet vara klart och inte missfärgat och så vidare. Så man får ju lyssna med sin klinik om man, är, om man föder på klinik, vad rekommendationerna är där. Sen är det ju du som väljer ändå hur du vill föda. Men fantastiskt, du laddade för en nummer två födsel helt enkelt. Mm. Du researchade, gick in i dig själv och tänkte hur kan det här bli bättre?
Precis. Ja, men det jag gjorde, en sån stor grej, det var ju precis det du berättade om. Att det finns ju några kriterier när man inte kanske är kvalificerad att föda vatten eller kanske inte bör föda vatten. Och de här skrämde ju mig. Så att det jag gjorde, att jag tog kontakt med Hanna Ulfsdotter. Hon är ju alltså den ledande specialisten här i Sverige på vattenfödslar. Så jag hade ett samtal med henne. Jag frågade, snälla Hanna, kan jag få prata med dig? Och det fick jag. Hon var ju så gullig. Och hon och jag diskuterade då alla tänkbara scenarion när man inte föder vatten och vad risken skulle vara om man valde att föda vatten då. Det vi kom fram till på det samtalet var att man typ kunde föda vatten, alltså det var så små risker. Alltså jag vet att om fostervattnet är brunt och så, då bör man kanske inte göra det, men risken var väldigt låg. Så jag var så här, jag kommer köra trots allt, men nästan vad som helst så kommer jag köra vatten ändå. Jag kunde liksom inte tänka mig att inte föda i vatten.
Mm. Och vi kan ju väl lägga till, Malin, att Hanna Ulfsdotter, hon har ju gjort en avhandling, hon har ju forskat på det här med vattenfödslar och dess fördelar och så vidare. Så att det där, och det har vi pratat om i podden här tidigare också. Dels har Hanna själv varit och berättat om sin studie och kriterier. Mm. Det var några år sedan nu, men den är ju faktiskt aktuell fortfarande. Så är det någon där ute som lyssnar och vill ta del av den, så finns den också. För det finns ju en massa fördelar som du säger. Och du födde inte hemma då, Malin?
Nej, jag födde på sjukhus.
Mm.
Jag ville ju gärna föda hemma, men med tanke på att min första graviditet slutade med en stor blodförlust så var jag inte kvalificerad för att föda hemma. Och min man tyckte att det var ganska läskigt att tanken på att vi skulle föda hemma och det här skulle hända igen. Så att sjukhus, födsel, men i vatten.
Ja, och det blev bra. Drömfödseln.
Det blev jättebra. Det blev fantastiskt.
Mm. Men du, hur startade det?
Jag backar lite grann, men innan den startade, så det jag ville göra också för att förbereda mig, det var att den här gången så tog jag nattljusolja-tabletter. Jag kickade igång med förlossningsdrinken och så tog jag de här 7 dadlarna på dag. Bara för att liksom maxa allt det här innan, att påverka så att den blir så bra som möjligt och det är lika bra som förra gången. Och förlossningsdrinken var ju för att jag inte skulle behöva få igångsättning utan kicka igång kroppen själv. Men den dagen när det väl började hända någonting så var det att jag kände, ja men det tror jag var kvällen innan, jag kände lite den här molande värken. Jag hade inga värkar, så det var inte liksom, det kändes inte så förlossningsrelaterat. Och sen så gick en ganska stor bit av slemproppen, så pass mycket att vi kände att vi måste nog kolla om det är vattenavgång. Så att jag åkte in till förlossningen, fick bli undersökt, sen fick jag en check av en läkare. Och när läkaren gjorde den här vaginala undersökningen så kom hon helt i extas och säger att wow, kolla på din livmodertapp, den är helt perfekt, den tittar rakt på mig. Alltså hon var så exalterad och hon drog in en sjuksköterska. Hon bara, du måste titta på den här kvinnans livmodertapp, den är så fin och så följsam. Och då tänkte jag, tack nattljusoljan som säkert har hjälpt till här. Och så sa hon så här, när din förlossning väl kommer igång så kommer det nog att gå väldigt fort. Ja, perfekt, tänkte jag. Så jag åkte hem, packade ihop allt. Ringde BB och så sa jag, finns poolen ledig? För det här var ju väldigt viktigt för mig, att jag skulle få föda i en förlossningspool. De sa, yes, poolrummen finns lediga. Det är superlugnt här ikväll. Okej, nu tog jag förlossningsdrinken. För jag vill ju kicka igång förlossningen utan konstgjorda verkar. Så jag vill gärna få igång den själv. Och yes, den kickades igång 2 timmar senare. Så, jag hade lite magknip, man brukar ju få det. Man brukar ju törma tarmen efter den här förlossningsdrinken. Så jag satt på toaletten och så kände jag, men gud vad det kniper i magen. Så jag tänkte att jag måste ta ett bad så jag kan slappna av. Och när jag hoppar ner i det här badet så inser jag ju att jag har ju värkar. Så att jag jublar, ropar in maken i badrummet bara, jag har värkar. Och han blev jätteglad och tänkte, gud vad bra, allt går enligt planen. Jag ringde dolan och dolan, hon säger, jag smsade eller ringde, ja men hur täta är de? Så jag börjar klocka de här verkarna. Och då inser jag att de här verkarna är 20 sekunder långa med 20 sekunders paus däremellan. Alltså de är ganska intensiva de här verkarna. Det är liksom... Så att hon säger till mig, men Malin, du är ju aktiv förlossning, du måste ringa in till BB. Så att jag ringde in och pratade med barnmorskan, ringde, hon bara kom in på en gång, jag ringde barnvakten, min syra kom hit och jag kände att liksom, men nu, det här är ganska intensivt, den här bebisen kommer ju komma snart, så att vi körde rally in till BB kan jag säga. Och jag minns verkligen på vägen in så spelade vi Shallow på högtalaren, alltså jättehögt. Och jag sjöng med där på vägen in till BB och tänkte, herregud, hoppas bebisen inte föds i bilen. För det kändes faktiskt som att det var så pass nära.
Men blev du rädd då, Malin, både för styrkan i verkarna som du hade eller att, som du beskriver nu, att det var så starkt så att du kanske trodde ett tag att du skulle föda på väg?
Alltså... Nej, inte rädd. Jag var väldigt, väldigt lugn. Jag hade ju precis badat här innan i en halvtimme. Så jag var väldigt varm och skön och lugn. Jag var bara väldigt taggad, tror jag. Väldigt sugen på att det skulle bli av. Och att jag skulle få alla de saker jag hade önskat. Så att, ja, inte rädd. Utan jag tror inte de var så starka. Det känns som att bebisen skulle födas. Men de var ju väldigt, väldigt frekventa, verkar. De kom väldigt ofta.
Men åh, vilken, vad härligt att du kände trygghet i det här, i vattnet. Vi kallar det ju många gånger för, vet du vad vi kallar det? Bedövningsformen när vi sitter i vatten. Lite
ja,
gulligt.
Nej.
Aquadural, eller aquadural.
Ah, alltså, ja.
Inte epidural, utan aqua från vattnet.
I love it.
Ja, men det är väl så härligt. Och det tyckte du var härligt, och den känslan... beskrev ju där förut att med tyngdlöshet och den här värmen från vattnet, beröringen från vattnet gör ju att det här, hela det här parasympatiska nervsystemet kommer igång och triggar igång de här bra hormonerna till lugn och trygghet och gör att du känner mer kontroll. Men den kunde du behålla i bilen på väg in sen?
Ja, jag var väldigt lugn på bilen, nu måste jag faktiskt säga att den bilfärden gick bra.
Mm. Och sen då, hur tänker du, vad känner du liksom?
Ja, men vi kommer ju in här på förlossningen, det är alltså lite sen eftermiddag, tror jag 6-7 på kvällen. Det var väldigt vackert, det var liksom väldigt dimpad belysning, det var väldigt mycket barnmorskor i korridorerna, de var väldigt lugna, alla log mot mig och jag gick där liksom bara, ah, nu ska jag få den här dagen igen. Och jag fick en CTG-kurva på magen och då sa de att min livmodertapp var öppen 1-2 cm, så jag kände så här, okej, det är ganska lite, men jag känner att det här går fort. Så jag sa ju, fyll upp poolen på en gång när jag kom in. Jag bara, börja fylla upp den, jag vill inte vänta. Och sen så kom de och sa att nu får du hoppa ner i poolen, den är färdigfylld. Min doula kom i samband med det här också och jag kände att okej, nu är vi på gång. Det här kommer bli så bra och det här kommer nog gå ganska fort, kände jag hela tiden.
Mm, du känner, kvinnor känner hur
ja,
det kommer att gå.
Det.
Ja, den tilliten är ju fantastisk.
Ja, men det var faktiskt fin.
Blev du, nu avbryter jag dig lite, förlåt för det, men blev du störd av att du blev undersökt?
Ja. Alla de här grejerna är superstörande.
Ja.
Nej, jag vill helst hoppa ner i poolen direkt, men sen förstår jag att det finns en praktisk aspekt av att kolla hur mycket upp man är. Men hade jag fått välja, det var en grej jag hade skrivit i mitt förlossningsbrev, jag ville absolut inte ha en CTG-kurva på bebisens huvud i poolen. CTG på magen i poolen och skarp elektrod på bebisens huvud. Jag vill inte ha det. Jag vill ha det så naturligt som det gick. Så lite undersökningar. För det störde mig på förlossningen nummer ett. Att de skulle göra de här grejerna. Så jag var så här, så naturligt som det går. Jag blev väldigt så naturligt hippie-freak. Alltså, för det var det. Ja, jag kände mig väldigt, väldigt mycket tillit till kroppen. Att den klarade det.
Mm. Men du fick ändå en CTG-kurva på magen när du kom in.
Ja, när jag kom in. Och jag kände väl att vill de sätta den medan jag sitter här och väntar? Jag måste i alla fall vänta 20 minuter på poolen. Så jag får väl lika gärna göra den här kontrollen. Hade jag fått välja, i en perfekt värld hade jag nog inte haft den.
Nej, men det är viktigt det där. Vi pratar ju allt mer om det här samtycket. Liksom, att, det är ju du som bestämmer. Jag kan säga att jag rekommenderar kanske att vi får titta på hur bebisen mår eller inte. Och varför och hur och när. Och du ska ge ditt samtycke till det. Väldigt viktigt.
Nej, men den var väl inte så störande liksom, när jag ändå väntade. Men sist fick jag ju gå upp ur poolen för att göra det här. Mm. Och det tyckte jag var väldigt störande. Så liksom, det var fint att jag kunde vänta en stund och testa. Och som du säger, vi fick båda se hur mycket öppen jag var, att bebisen mådde bra. Det är ju också viktigt. Men sen vill jag undvika kontroller i möjligast mån. Mm.
Och man kan ju lägga till där att den här CTG-kurvan, den här dosan på magen eller med tratt kan man ju också lyssna som kanske inte stör lika mycket. Men dosan på magen, det finns vattentäta eller vad heter det?
Såna som jag hade en sån vattentät första gången, men jag tyckte ändå att det störde min kropp. Det var inte skönt. Men andra gången så körde vi tratten och det var mycket bättre. Jag tyckte, för mig var det mycket bättre.
Nej, jag vill bara förklara att det finns sådana som man inte tror att man måste gå upp för att kunna köra en sån CTG.
Nej.
Om det nu ska göras av någon anledning. Ja, nej, tratten är mycket bra. Mycket bra.
Mm.
Den är ett bra barnmorskeverktyg. Ja, men du kom ner i vattnet där i alla fall och in i din sfär.
Alltså det är ju så sagt att den här känslan att gå ner i den där poolen, alltså det är det coolaste. Alltså jag blir ju så här, det är för mig är det magi. Man blir helt lugn, man börjar djup andas och du vet, vattnet bara omsluter den. Alltså det är ju verkligen så mycket kärlek och oxytocinboost i det här vattnet så man bara Så att jag älskar ju vatten. Jag vet att alla sjukhus erbjuder inte vattenfödsel. Jag tycker det är väldigt synd. Och jag hoppas att det kommer att komma mer och mer. Men om ditt sjukhus skulle erbjuda det, så testa det som smärtlindring. Det är magisk smärtlindring. Alltså.
Och som tur är så är det allt fler som har pooler och som köper in sådana här mobila pooler också. Om man nu inte har badkar eller så. Så att det som man kan ha inne på rummet eller... I ett angränsande rum så att fler nu får möjligheter här fantastiska. Ja, men det låter jättehärligt. Du beskriver det så fint också med det här omslutande. Men du, i vattnet där, för vi pratar ju ofta om, och Kerstin Nunes Moberg, hon är ju den oxytocinprofessor, gulliga som hon är liksom, med mycket kunskap. Hon säger ju liksom, släck, dämpa belysningen, ta gärna någonting för ögonen så att du går in i dig själv, de här runda formerna, mjuka formerna, musiken kan tillföra, dofter kan tillföra. Hade du lite dofter med dig och lite härlig musik?
Musik hade vi, doft hade jag inte. Jag hade ju en målbildstavla jag hade skrivit ut med, liksom, med min mentala målbild i mitt huvud som jag skrev på en jättestor affisch som vi postade upp framför mig på en liksom stor pool på en äng. Och så var det några bilder på min son och hur jag tänkte min dotter skulle se ut. Ja, men så här motivationsbild.
Men gud vad fint. Den gav dig styrka.
Ja, alltså jag behövde inte titta på den så mycket. Eller jag tror inte jag tittar på den. Men det var skönt att ha den där om jag skulle behövt det. Alltså det är väldigt mycket så här backup plans. Liksom. Om jag behövde mer styrka, då fanns den där. Och annars fanns den där i mitt huvud.
Ja, men den fanns ju där inne hos dig i alla fall. Du hade gjort den innan och du hade ju liksom förberett den på det sättet. Du hade ju tagit med den in i din kloka hjärna. Liksom.
Ja, mellan faktiskt.
Ögonen hade du satt den där. Ja, härligt. Ja, berätta. Hur gick det sen då?
Ja, men sen, nu börjar jag ju trycka på, tänkte jag säga. Alltså, det sköna med vatten är att man får ju allt det här trycket neråt. Det försvinner ju. Alltså, ring of fire, jag har inte märkt av det. Alltså, allting blir ju så smärtdämpat av vattnet. Så att jag låg där och jag började känna att nej, men nu får jag en krystvärk. Alltså, det här gick jättefort. Jag hade bara varit i vattnet i kanske 20-30 minuter. Och så säger jag till barnmorskan att jag fick en krystvärk. Och då säger hon, nej, det är bara bebisen som trycker på. Du kan inte ha krystvärkat så här tidigt, för du är bara några centimeter uppe. Och jag kommer ihåg att jag blev så irriterad över den kommentaren. Och jag tittade argt på min doula och hon var så här, jag förstår det Malin. Så nästa krystvärk som barnmorskan ser, då hon sa, ja men gud, hon har ju faktiskt krystvärkar. Och då, det roliga är att vi filmar hela den här sekvensen, det är ungefär 20 minuter från att jag kommer ner i vattnet. Så att då så gör hon en check och så säger hon ganska chockat på min kamera: men herregud, huvudet står här, nu kommer bebisen. Och jag bara, ja, jag sa ju det. Så att hon började komma liksom. Det gick väldigt, väldigt snabbt. På en gång jag kom ner där poolen, jag fick min djupa andning och jag hade mitt stöd av min doula och min man. Alltså, ja, men det var, jag kan säga att det var ganska intensivt. Det var väldigt intensiva verkar den här gången. Det gick liksom snabbare än gång nummer två. Så jag var nästan så att jag kände att jag behöver mer smärtlindring. Jag hade ju bara vattnet. Jag tror att eventuellt hade tagit en Alvedon. Men ja, så det var intensivt. Jag tänkte några gånger att ska jag ta någon mer hjälp för att liksom hantera smärtan. Men andningen, djupandningen funkade och vattnet hjälpte så mycket. Så att så hade jag med kalla handdukarna. Min man masserade liksom ner på ryggen. Och det var, ja, men det var så himla skönt. Sen hände det här som jag har läst om som är så himla coolt. Och det var att min kropp krystade ut min dotter helt själv. Alltså jag tog liksom inte i, utan det bara naturligt. Hon bara kom ut. Det var ju det jag hade hört om på att det kunde ske med min första förlossning. Men det hände inte, som barnmorskan sa då. Malin, du måste nog ta i lite grann om du ska föda det här barnet. Men på Grace så, hon bara kom ut. Liksom. Kroppen krystade, jag var superavslappnad och hon bara kom. Så det var ett chockat team som stod där. Och jag fick ta emot henne upp mellan benen ifrån det här vattnet.
Ja, magiskt det.
Men du,
det säger en hel del om att det vi pratade om tidigare, tilliten som du har till din kropp, den önskar jag att kvinnor har med sig alltid. Men också tilliten som vi i personalgruppen måste ha till det den födande kvinnan säger och känner. Det måste vi. Vi måste lita på det. Det är självklart så att framförallt om det andra barnet, att det kan gå så där snabbt. Så att, ja, lita på våra föderskor. De är bäst på att veta det här.
Ja, men man, och särskilt som du säger, andra gången. Man har gjort det en gång. Man har ganska bra koll. Så det är liksom det man känner i kroppen. Och när man inte använder annan typ av bedövning så känner du ju väldigt mycket vad som händer i din kropp. Det tycker jag är häftigaste med vattenfödsel. Att du får liksom vara med om varje steg som du känner på insidan av din kropp. Så att jag tycker att det är väldigt, var väldigt liksom fint. Och just det här att när barnet kommer ut och man kan liksom plocka upp. Och jag fick plocka upp henne från vattenytan och se hennes ansikte. Och hon liksom bara tittar rakt på mig. Och jag hade ju väldigt länge längtat efter en dotter. Jag hade en otroligt stark dotterlängtan. Så att jag plockar upp henne där och liksom bara, snälla säg att det är en tjej. Jag visste att det var en tjej. Vi hade kollat i blodprov, men det var ändå liksom så här, åh gud, det var en tjej. Och vår familj kändes helt komplett när hon väl kommit.
Men du, vi pratar om det här magiska ögonblicket också, att kunna få ta emot sitt barn. Att du är den som tar emot henne. Personalen, utan att du kan få göra det här. Nu är inte det för alla och alla vill inte, men att fler borde få möjligheten. Det tycker jag.
Ja, men det är jättefint. Alltså, jag tycker att det är coolt att känna. Nu tror jag inte att jag hann känna när hennes huvud kom ut nästan. Det gick liksom så av sig själv. Men att man kan liksom känna huvudet, ta emot, hålla emot och sen liksom bara plocka upp. Det är väldigt häftigt.
Ja, men jag förstår det. Vilken underbar känsla. Och att du också inte hade egentligen behov av någon annan smärtlindring. För det går ju att få smärtlindring i kombination med badet. Det finns ju lustgas, det finns massage, akupunktur och sterila kvaddlar. Tyvärr inte då epiduralen, utan då blir akvaduralen istället den du har där. Men lite komplettering finns det ju om du skulle vilja eller behöva. Och då ska vi vara framme och hjälpa dig när du säger att du behöver det.
Ja, men jag hade nog gärna tagit lustgas om det hade känts som att det blivit tuffare. Men jag har ju inte upplevt som någon av mina förlossningar så tuffa. Utan jag har upplevt det väldigt smidigt så att andningen har liksom räckt med kombination. Jag hade inte klarat utan vattnet, kan jag säga. Absolut inte utan vattnet. Men vattnet gjorde så pass mycket att det var liksom bara det som behövdes.
Ja. Många undrar ju om inte barnet drunknar när det föds i vatten. Men man kan ju tänka att barnet ligger ju faktiskt i vatten. Även om mindre vatten om vattnet har gått. För det har det ju gjort. bort eftersom, ja det behöver det ju inte heller, för det kan ju komma ut som vi har pratat om flera gånger i segerhuva, alltså i hela hinner. Men barnets andningssystem kommer ju först igång med att barnet kommer upp i luft. Mm. Så att, ja, det finns ju många fina videos där barnet liksom simmar upp till ytan och lite hjälp av mamma eller föräldrarnas händer och kommer upp. Så barn drunknar inte i vatten om det inte är så att det kommer ovanför vattenytan och sen ner igen. Ner, men annars är det ju ingen fara, för det är ju samma som den har legat i magen.
Mm. Ja, så himla fint faktiskt. Och jag fick, det var faktiskt ingen bristning heller. Första förlossningen fick jag skala 2, men den här gången var det liksom ingen bristning alls. Så att det var väldigt så, alltså ganska snabbt förlopp. Hon föddes ju 2,5 timmar efter första värken där i badkaret. Så var hon liksom ute, så det gick ju väldigt, väldigt fort. Men, och det var intensivt, det ska jag definitivt säga. Men det var inte smärtsamt, utan det var intensivt, men väldigt fint.
Men, och när du får henne till bröstet, då är det den totala lyckan? Eller känner du någonting? Det är ju inte alltid så att man kan ta till sig de känslorna direkt när barnet föds. Kunde du det, Malin?
Ja, alltså jag ska inte säga inte sekunden, för båda mina förlossningar, båda är på filmer. Sekunden barnet kommer ut så är jag så här, du vet, bara återta andan. Och liksom, jag har säkert i alla fall 10 sekunder där jag inte bryr mig om barnet som ligger på mig, utan det jag måste bara återhämta mig själv. Och sen, och just det, här är barnet, och gud vad härligt, vad bra det blev. Men jo, då var det faktiskt total lucka, jag tog till mig henne väldigt mycket. Jag tror jag tog till mig första barnet mer än andra barnet. Andra barnet, det är som att man vet vad man har att vänta. Det var liksom, det var så självklart att hon var där redan.
Mm. Ja, men det är ju viktigt att man ger sig själv den tiden också. Du har henne på bröstet och samtidigt så måste du andas ut, pusta ut. För det är ju ett jobb som man gör när man föder barn. Det är ju en kraftansträngning. Ja.
Verkligen, det är som sagt väldigt intensivt. Och,
väldigt intensivt. Väldigt
man är ju väldigt in i sig själv, så man måste liksom komma ur den här tankebubblan och komma upp till verkligheten och bara, just det, här är alla andra, och joina den världen sen.
Ja, det gjorde du snart. Efter. Ja. Men du, vad händer nu då? Hur går du vidare? Ja, men,
nu är det dags för moderkakan att komma ut. Och den,
är du kvar i badet då?
Nej, jag vet inte. Jag tror man kan föda fram den i badet. Men för båda mina barn så har vi gått upp i poolen. Över att den inte har kommit så där naturligt. Alltså, det har inte varit så mycket tecken på det. Så vi har gått upp. Det är bara det att jag har ju en släkthistorik av problem. Väldigt stora problem med moderkakor. Så första gången så visste vi om det. Så den här gången var vi väldigt förberedda på att det kunde vara problem. Så min första förlossning slutade ju med akut operation. För att det blödde, kom inte ut. Och jag hade ju önskat då den här gången att jag verkligen inte ville operera. Så om vi kunde få ut den här moderkakan så ville jag ju jättegärna göra det naturligt. För jag ville skippa den här just operationen med slangen i halsen och kateten. Men tyvärr så upprepade sig den här historien. Så att blödningen blev ju större och större och större där inne. Den ville inte släppa. Min man hade vid det här laget tagit dottern och gått och satt sig. Han svimmar ganska lätt av att se sitt eget blod. Och eftersom att barnet mentalt är 50% hans blod så tyckte han att det här blev för jobbigt. Han gick och satt sig. Och jag är ju så himla lycklig att jag har min doula kvar som stöttar mig vid min sida. Och ger väldigt mycket support. Men det som händer nu, det är den biten som jag känner att det är inte okej.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och det känns jobbigt för dig att prata om det.
Ja, alltså vissa delar är definitivt jobbiga, men det var ju, moderkakan satt jättehårt och jag vet att det gör väldigt ont när de trycker på magen, för det fick de ju göra gång nummer ett. Men det var en barnmorska, eller en kvinna, hon var 3 gånger så stor som mig och hon tryckte och tryckte och tryckte och hon tryckte så fruktansvärt hårt. Och jag, du vet, det smärt. Och från att ha kommit den här, du vet, jag var ju ett magiskt tillstånd. Jag var helt överlycklig, liksom, hög på oxytocin. Allting var så fantastiskt. Komma in i den här kalla salen och där det blir liksom ganska kritiskt för det är så mycket blod som kommer. Och de är så hårdhänta på mig. Och jag skriker, nej, stopp, sluta! Och de lyssnar inte, de bara fortsätter. Så att här förstörs tyvärr lite grann av det här magiska då. Men det som händer nu, det är att min doula går in och säger, men det här känns inte okej, hon har ju verkligen ont. Finns det ingenting som hon kan få för smärtan? Och alla är ju så fokuserade på blödningen. Så jag tror de lite glömmer bort att jag är en människa där som tycker att det här är liksom inte okej. Men då så säger de, men okej, hon kan få lustgas. Så jag fick lustgas och gud, lustgas, tack gode gud. Lustgas är ju världens roligaste grej. Jag har ju aldrig testat det innan den här sekunden. Så att jag fick lustgas och några stora djupa andetag. Och jag kände mig full som bara den. Jag tyckte det var så roligt, alltså, att få lustgas. Och vi filmar den här delen också. Jag låg på och skrattade ihjäl mig. Och liksom moderkakan kommer. Och det är ganska intensivt, det gör ganska ont. Men det är inte alls på en obehaglig nivå. Utan jag är väldigt långt borta med den här lustgasen. Alltså, jag är ju någon annan plats. Och jag känner smärtan, men... ja, moderkakan kommer ut och sen så liksom blir det en väldigt fin stund när jag typ bara skrattar åt det här för att lustgasen var så himla rolig. Så att, men ja.
Men moderkakan kom ut av sig själv så man behövde inte operera? Behövde eller
inte operera, nej. Så den kom ut, men den kom ut med, jag ska säga, väldigt mycket våld.
Ja, vad trist. Men du var... Vi hade såklart, vi måste alltid bli... bättre, vi måste alltid lyssna på er, vi måste alltid reflektera på våra egna och på era berättelser för att bli bättre. Vad önskar du, Malin, att personalen hade gjort? Jag förstår, alltså... jag vet ju vad jag skulle säga, men med dina ord.
Ja, nej men alltså, jag önskar ju dels att alla kvinnor tas på allvar. Alltså dels den här stunden i poolen när jag säger att kryssverkar kommer och den här kommentaren pratas liksom bort. Så här, nej, men du har ingen kryssverkar. Och jag bara, fast jo, det har jag. Och jag känner också att när man skriker stopp, då betyder det stopp. Det spelar ingen roll hur stor blödning det är. Alltså i den sekunden, jag önskar att de hade opererat ut den här moderkakan. För att jag tyckte liksom att det var verkligen sånt pass stort övergrepp. Det gjorde väldigt, väldigt ont och det var under, jag vet inte hur många minuter det var, men det var liksom tills min doula fick gå in och säga ifrån. Det hade ju någon annan kunnat gjort. Så att jag liksom känner att man måste släppa det kritiska, kanske svårt att säga, men ja, när någon skriker stopp, då är det stopp. Det är väl det jag vill att någon tar med sig.
Mm. Jag förstår precis vad du säger och det är klart att vi ska lyssna och vi ska sätta in smärtlindring. Vi ska försöka på olika sätt att få loss den moderkaka som sitter och vi ska vara snabba med att få ut den. Framförallt vi vet att det finns en historia med att det har varit svårt innan, den kanske har satt fast och man fick operera bort den. Då finns det en ökad risk för att den sitter fast nu också. Mm. Akupunktur och akupressur och på olika sätt och våld är aldrig okej. Sen och där är ju en avvägning liksom, hur mycket blöder du, och du kan ju inte fortsätta blöda heller för då kockar ju kroppen ner, men då har man ju att tänka att antingen så får man köra det här våldet eller så får man köra in på operation, det är ju så man tänker, men där hela tiden liksom prata med dig hur vad du vill också Ibland så har vi inget alternativ när det blöder för mycket, för då har vi hela din hälsa att ta hänsyn till. Men alltså, smärtlindringen ska ju finnas där från första stund. Lustgasen kan man slänga dit direkt, så där måste vi bli snabbare. Sen måste man göra individuella bedömningar, självklart. Men det var ju himla skönt. Vi har att lära oss av det här, Malin, och vi är tacksamma för att du beskriver det på det här sättet. För det återigen, vi måste reflektera, vi måste tänka ett steg före och hjälpas åt där i personalgruppen. Hur kan vi göra med det här?
Ja, men helt rätt. Och så att jag tyckte att jag kom ju från den här helt magiska liksom stunden som var så fin. Och jag kände mig så himla stärkt av min förlossning, min andra magiska förlossning. Så det var ganska tråkigt att avsluta den på det här sättet. När, liksom, när det verkligen är ett sånt tydligt skrik på stopp och nej och sluta. Det här är inte okej. Och de inte slutar. Och liksom att det är en tredje part som dolan då, som kommer in och säger att det här känns inte okej. Vad finns det för val? Och det var den delen. Jag förstår att det var väldigt brådskande. Jag förstår att man måste hjälpa någon som blödde mycket och att det var en ganska kritisk situation. Men
ja, det är en svår situation. Det är det.
Jag valde ju att anmäla det här till sjukhuset efteråt. För att jag vill att de skulle ha utrymme att bättra sig. Jag tycker också det är bra att man berättar om sin upplevelse till personalen och sjukhuset. Så att de också får höra att det där var inte okej. Så att de får en möjlighet att bättra. Det är inte så lätt att göra det där och då. Man känner sig ganska utsatt i en sån stund. Så jag sa ju ingenting där och då. Utan det var när jag hade landat och reflektera i det. Och var så här, nej, det här var inte bra. Och då valde jag att ringa dem till liksom chefen på den avdelningen. Och berätta vad som hade hänt.
Fick du möjlighet eller hade du önskemål om att få prata med den personal som var involverad?
Nej, det hade jag nog inte sånt stort sug för faktiskt. Jag hade ju lite tappat mitt förtroende för dem faktiskt.
Ja, jag förstår. Men där finns alltid möjlighet och det ska ni veta som lyssnar där ute. Man kan alltid ta kontakt med förlossningsenheten, man kan prata med den, alltså de som var involverade. Jag förstår om man inte hade förtroende för just de personerna, men då kanske det finns andra som finns där. Det finns ju samtalsbarnmorskor till exempel som man kan gå tillbaks. Det är väldigt viktigt att vi får för oss själva, för våra kroppars skull, för att vi ska gå vidare och känna att vi mår bra mentalt efter en sån händelse. Det kräver ofta tid i bearbetning, men att vi tar den hjälp som vi behöver. Och för er som blir erbjudna den innan ni åker hem, så ta för er. Ta för er, ta kontakt med kliniken och säg att jag skulle jättegärna vilja komma på samtal, men inte med de här personerna som var där, eller med de här personerna, eller med någon helt neutral person som en samtalsbarnmorska till exempel. Så möjligheten finns, och det är viktigt att veta att alltså, ni gör ett fantastiskt jobb där ute. Vi hamnar i olika situationer och vi bör förklara oss varför vi är hårdhänta många gånger, som vi inte vill och som inte ska behöva ske egentligen. Förstår du? Ja, det är mycket i det hela. Men finns det någonting där som du skulle vilja dela med dig till våra lyssnare och andra kvinnor som skulle eventuellt hamna i en situation liknande en utsatt situation?
Ja, men jag tycker just det här att man frågar vilka alternativ som finns är väldigt bra. För jag tror ibland blir hela rummet låst på lösningen eller på bebisen eller vad nu är. Liksom så här, vad kan vi göra istället? Vad kan vi göra annorlunda? Här är ju viktigt att man har kanske en kompis eller medfödande eller partner som kanske också kan tänka att men du, det här var kanske inte helt okej. Det är svårt att veta det. Men att den ändå försöker gå ovanför och vara så här, vad finns det mer? Vad kan vi göra? Den här verkar ha ont. Eller att man ser det utanifrån. För man fastnar lätt där man är.
Vet du, Malin, vi kallar det ofta för time out. Att vi tar en time out och vi liksom försöker strukturera upp situationen. Vad är det som händer här och vad kan vi göra? Och det är i samråd med dig.
Ja, precis. Men det är nog en jättebra grej att göra. Och så att jag har ju varit jättenöjd med majoriteten av alla barnmorskor och personal. De brukar vara de helt fantastiska människorna. Så det är ju en liten chans att någonting sånt händer. Men jag har också valt att, alltså jag har ju gått vidare med det här. Jag håller inga, vad säger man, holding grudge mot dem. Utan jag har sagt mitt och nu är jag liksom klar med det. Jag går inte att älta att det var fel på något sätt. Utan så här, det var en tråkig sak som hände under förlossningen. Men det tar inte bort från min magiska vattenförlossning. Den är så stark ändå. Så jag väljer inte att fokusera på att det var någonting som gick fel eller kunde ha blivit bättre.
Du säger någonting jätteviktigt där och du har gjort ett bra jobb att lägga saker och ting bakom dig. För vissa så tar det längre tid och för vissa så kräver det här hjälp som vi var inne på. Så ta den hjälpen. Mm. Jag tycker att det är fantastiskt att du delar med dig av även det. Men också säger att den totala upplevelsen var din drömfödsel.
Ja, men det var det verkligen. Det var verkligen jättefint. Och så att jag var väldigt, väldigt lycklig för hela den grejen. Det var ju nästa steg som hände efter den här moderkakan kom ut. Då var ju liksom lite så här frid och fröjd och allting var okej. Men jag förlorade ju väldigt mycket blod. Jag förlorade 2,3 liter. Jag tror nästan lika mängd som jag förlorade första gången jag födde barn. Och det var bara det att mina blodvärden klassades som okej. Enligt den här måtten som man tar. Man tar ju ett test. Men jag kände ju att de var inte bra. Utan jag kände mig liksom väldigt yr, lite snurrig. Och sen hade jag också ett väldigt ringande ljud i öronen. Och jag klagade på det här när vi skulle åka hem. Och så sa jag att ja, men liksom det ringer, det tjuter. Jag vet inte varför jag är så snurrig. Och då sa de att ja, men du kanske låg med vattnet och fick liksom en öroninflammation i badet. Jag bara, nej, men jag låg ju inte med huvudet och flöt i den här poolen. Det var liksom inte en swimmingpool. Men det var liksom, ja, utcheckad och klar. Fick jag åka hem. Så den kommentaren tog sig inte så mycket på allvar. Att jag kände mig väldigt, väldigt låg.
Synd.
Men,
för där kan man ju säga att det här blodvärdet, HB, hemoglobinvärdet, det släpar, som vi kallar det. Det tar ett tag innan det visar sig rätt. Alltså det kan ta någon dag innan man får ett rättvist värde som säkert på dig. Alltså när man har en sån stor blödning så bör man ju ta det flera gånger. Det är man kan ju inte bara ta det timmarna efter utan man bör ju ta det sen dag två också.
Ja, vi åkte ju hem efter 12 timmar. Det gick ju ganska snabbt. Vi var ju bara på sjukhuset i kanske 40 minuter. Sen var ju bebisen född och sen gick det bra. Och jag kunde ju gå. Min första förlossning kunde inte jag gå för jag var så fruktansvärt snurrig efter blodtransfusionen. Så jag kunde inte ens ställa mig upp för jag bara föll ihop. Den här gången kunde jag gå. Alltså jag kunde stå upp och jag kunde faktiskt gå. Jag tror jag duscha. Men jag var väldigt skakig och liksom huvudet var väldigt, så här, väldigt borta.
Men alltså, du väljer ändå att åka hem när du har haft en så stor blödning efter 12 timmar.
Ja, för de berättar ju för mig att de inte kommer ge mig blod. Och det finns inget annat jag kan göra. Och då kände jag, men varför ska jag vänta här? Om jag inte kommer få blod, ni kommer inte göra någonting mer. Då kan jag lika gärna åka hem. Och när man också har ett barn hemma så längtar man ju faktiskt för att komma hem. Vi har ju bara varit borta hemifrån i 12 timmar tills vi kom tillbaka. Så sonen gick och la sig 7 på kvällen. Typ 7-8 på morgonen, då var vi hemma igen. Så vi hade knappt missat hela hans natt. Liksom, var vi mest och födde barn.
Men du åker hem och sen så visar det sig ändå att du har ett ganska lågt blodvärde.
Ja, men alltså sagt, vi kom hem. Man får också komma ihåg att jag är, och det här kanske liksom kamouflerade det här, men jag är ju egentligen i ett lyckorus. Alltså jag mår ju egentligen fantastiskt. Jag har fått min drömförlossning gång nummer 2. Alltså jag är ju hög på oxytocin. Jag mår väldigt bra. Jag har väldigt mycket energi som person. Så jag tror att utåt så såg man ju mig som en ganska frisk mående person. Alltså jag var väldigt, väldigt lycklig. Jag har ju fått min dotter som jag har längtat ihjäl mig efter. Alltså allting ser väldigt bra ut. Men det är väldigt snurrigt i huvudet. Så att vi kom ju hem. Fick träffa storebror och visa bebisen. Och träffa, du vet, alla. Det var liksom jättekul. Men det som hände när jag var hemma. Det var att det var liksom flera gånger som jag satt i soffan. Och så bara stirrade jag in i väggen. Och min man liksom, du vet, gick och försökte få min blick. Han bara, vart är du någonstans? Jag bara, jag vet inte. Jag är någon annanstans. Jag bara, det bara fastnar. Och då så, min syster var hos oss då. Och hon har en kompis som är läkare. Så hon ringde sin kompis och så sa hon, nej, så där ska man faktiskt inte må efter man har fått barn. Det där låter inget bra. Jag vill att Malin åker in till sjukhuset och kräver en blodtransfusion. Så det var där det slutade på. Så att jag tänkte att okej, ska man åka in och kräva det här? De säger att jag inte kan få det för mina värden är. Men jag kände att jo, men jag kan inte må så här. Det här är inte okej. Så att nästa dag, då åkte jag in. Sätta mig på det här väntrummet. Jag tror jag väntade 7-8 timmar. Och så fick jag träffa en läkare. Och då sitter jag, alltså jag är så låg och så snurrig. Och jag sitter med en nyfödd bebis och det är coronatider. Så jag fick inte ha med mig någon in. Det var bara en väldigt låg, snurrig mamma. Och en nyfödd bebis som sitter 7-8 timmar. Men det slutade med att jag äntligen fick träffa den här läkaren. Och jag förklarade liksom hur jag mådde. Och då sa hon att man kan välja att gå ifrån statistiken. Alltså, även fast mina värden fortfarande var godkända, jag tror det här är typ 24 timmar efter förlossningen, så får jag be tilldelad att få en godkänd blodtransfusion ändå på 2 påsar.
Ja, för att annars är det ju klockrena symptom på en blodförlust, en blodbrist, ett lägre blodvärde när man känner sig det här, du beskriver snurrig, yrsel, matt, öronsusning och allt sånt där. Det kan i och för sig bero på andra saker också, men i och med att du har förlorat det du har förlorat i blodet, så skulle jag ju kanske ta ett blodvärde till. Jag har ingen
förklaring. Och de gjorde det när jag kom tillbaka efter 24 timmar. De tog ett tillvärde och det var också okej. Okay. Det var därför hon sa, nej men då får du vänta på läkare. Och då fick jag vänta de här 7-8 timmarna. Men jag var så här, men jag går inte härifrån. Jag kan inte må så här. Man kan inte ta hand om en bebis och amma och må så här. Och jag kände liksom att jag har varit med om det en gång tidigare och jag vet hur jag mådde då. Och då var jag ju väldigt låg fast, jag hade fått blod. Så jag var så här, nej. Jag fick ju den här transfusionen och det är en ganska konstig känsla. Förra gången fick jag ju den när jag var sövd. Och blodet är ju kylt. För de ligger ju i kylskåp. Så de tar ju ut blodet och så värmer de. Har de det i rumstemperatur en stund innan man får den. Men sen får du in den här infarten i armen. Och det är som en sån här ilande känsla av kyla. Alltså det är jättekonstigt. När det bara hela kroppen sprider sig den här. Så man blir helt frusen över. Man känner liksom att blodet går ut i ådrorna. Det här kalla blodet i mitt blod. Men det galna var att när jag ser att en halva den här första påsen har kommit in. Så bara slutar ringandet i öronen. Alltså helt så här, kynen blir typ tydligt, alltså jag kan se igen utan att vara så där snurrig. Huvudet blir inte alls lika illamående och snurrigt. Alltså allt bara så här, switchade. Världens coolaste grej, att man kan få blod och det bara liksom, kroppen bara läkte sig själv inifrån.
Men det är svårt att förklara att du har ett bra blodvärde när du ändå har förlorat så mycket blod och det har gått det dagen efter. Och du har klockrena symptom, alltså kan jag inte alls förklara, men att du får en blodtransfusion och sen att den känns kall, alltså man ska inte ge kalla blodtransfusioner, man ska se till att man värmer dem så att de är liksom kroppsvärma.
Det här var kallt. Jag var bara glad att få blodet kallt som varmt, ge mig.
Ja, men jag förstår din positiva känsla att du känner att det går ju ut i blodbanan så du känner det kalla eftersom den här nu är kall och jag säger att den inte ska vara kall när man ger den. För det ska vi verkligen försöka jobba efter sen om det är akuta situationer så vet jag inte vem som ger kalla men jag låter det vara osagt. Men att du känner att du blir ju så mycket bättre direkt. Det går ju direkt ut i
det var så sjukt. Det var så sjuk känsla att bli så, det var så borta i huvudet, att bli så klar så snabbt. Alltså jag kände mig som så här typ en Disney-film när de tar upp någon prinsessa och du vet, trollar henne i luften så kommer hon ner efter en sekund och blir något annat. Det var liksom den man bara jättehäftigt.
Ja, men det var väl häftigt för nu kan du fortsätta med din drömförlossning eller din drömmen.
Ja, åka hem och få vara liksom mamma till sin familj.
Ja exakt. Och in i bubblan. Men vad har du tagit med dig? Och vad kan du förmedla tips till andra, Malin?
Ja, men jag känner ju...
Det finns ju så mycket i dig. Du har ju upplevt så himla mycket på en och samma gång.
Ja, men jag har ju alltså verkligen det här, lita alltid på din egen känsla. Alltså, känner du att någonting är på gång, åk in, ta en check. Känns det att bebisen kommer? Ja, men det kanske är ett tryck, men också liksom lita på dig. För man brukar ha rätt, ens egen intuition brukar faktiskt alltid ha rätt. Och sen samma sak, alltså, säg stopp om du inte känner dig bekväm med någonting. Fråga vilka alternativ som finns. Och hade jag bara valt att lyssna på sjukhuset, då hade inte jag fått något blod. Och då hade jag nog mått ganska dåligt ganska lång tid i mitt föräldraskap. Så att alla regler finns det undantag till. Och se till att du får bli det där undantaget om du behöver hjälp.
Ja, men det är bra. Och där säger du någonting till oss som personal, vilket också är viktigt, att vi måste tänka utanför ramarna, vi måste tänka utanför riktlinjer, vi måste tänka ett steg till. Mm. När man ser de här symptomen och ser på hur du mår, så borde vi ha gjort annorlunda faktiskt.
Mm.
Och budskapet från dig och från mig till er som lyssnar, det är väl återigen Malin att ha tillit till din kropp och se till, och, alltså du är inte besvärlig, se till och få vad du behöver. Sen så, om det är medicinskt icke korrekt många gånger, då får vi väl säga det och så får vi ta en diskussion runt omkring. Men det är väldigt viktigt att vi har delaktighet, att vi har samtycke. Och det finns, du var inne på det tidigare, det finns flera sätt att göra saker på som oftast.
Mm, faktiskt.
Väldigt viktigt.
Jag håller helt med.
Men du är du kvar i den där fantastiska föräldrabubblan?
Jag vet inte om jag är kvar med den. Tvååring och femåring, det kan jag nog inte påstå. Det har sina utmaningar faktiskt att ha äldre barn också.
Mm, det har det. Men du har ju gjort två fantastiska födslar. Blir det en tredje?
Nej. Det blir det inte. Vi har ju en son som har autism och ADHD, så vi kämpar ganska mycket med att få ihop vår vardag, och antagligen så har vår tvååring också ADHD, så att det är väldigt mycket energi och väldigt mycket utbrott i vår familj, så att vi känner att det får nog räcka med barnafödandet. Nu fokuserar vi på kattungar istället. Det är min side hobby. Man får ha bebisbos med kattungar istället.
Åh, det är ju underbart. Älskar katter.
Ja.
Verkligen. Nej, men alltså man kan vara nöjd med noll barn och ett barn och två också. Och vissa vill ha 12 och då är det också fantastiskt. Och vi är alla olika. Men det du beskriver, Malin, det har varit lite komplikationer. Men du har tagit det vidare utan några men, låter det som. Och du beskriver det ändå som två drömfödslar som du har varit genom, där du har till fullo litat på din kropp.
Mm.
Och det är väl någonting att ta med sig genom.
Ja, men verkligen. Jag tycker ju man ska tänka på att liksom, även för det finns ju ingen förlossning som går 100% som man har tänkt sig. Så även om man har en tuff stund, att man tar med sig det fina från varje förlossning. För om man bara väljer att fokusera på det tuffa, men då kommer du uppleva det mer tufft. Alltså jag gör ett aktivt val att inte fokusera på det som var tufft, utan jag väljer att fokusera på det som var helt magiskt. Och det är så jag väljer att se tillbaka på mina förlossningar.
Men innan du gick in i det här, hade du liksom målat upp en drömförlossning?
Japp. Jag hade plan A och plan B. Så plan B var icke-vattenburen förlossning, yes. Men jag hoppades ju på att få vatten. Det var väldigt, väldigt, väldigt starka målbilder hos mig båda gångerna.
Och det är, för vissa så är det ju superbra att ha den där planen eller drömfödseln framför sig. Bara man inte blir låst i det.
Nej.
Så att man ser allt som ett misslyckande. För som jag alltid brukar säga, och Rebecca också, att det finns liksom inga misslyckande i föräldraskapet och att föda barn. Vi föder barn på olika sätt och vi gör det olika. Vi är olika. Vi är unika personer. Och när det inte blir bra, då ska vi säga det och vi ska försöka göra rätt och för er så att ni har möjlighet att komma tillbaks och prata om det som var. För att just det där att gå vidare och må bra och hela sig själv och njuta av att vara förälder och att du har gjort precis allt som står i din makt. Mer kan vi inte begära av oss själva. Det skulle vara för mycket.
Helt rätt. Det tycker jag var bra, välvalda ord. Att allt kan man inte påverka, då får man bara gå ut och flow. Eller så sagt, påverka det man kan.
Ja, precis. Och anpassa sig efter stunden. För vi vet inte riktigt vad den har att erbjuda faktiskt. Men med förberedelse så vet vi ändå att vi är bättre rustade.
Mm.
Vi är bättre rustade för både livet och för en födsel. Som är bland det jobbigaste för de flesta av oss. Kanske det jobbigaste vi går igenom i våra liv. Men kroppen är stark och den är självläkande och den har en fantastisk förmåga. Det har vi varit inne på. Stort grattis till dig Malin för det du har gjort. Och du jobbar ju på också grymt bra med dina barn och med ditt företag och coachar även andra, både som doula och sömncoach.
Mm. Ja,
det är fantastiskt hur du kan förändra tillvaron för många föräldrar där ute.
Ja, men det är jätteroligt faktiskt att vara med de
vi har ju, ja, men verkligen, verkligen. En stor eloge till dig. Och där har vi ju ett avsnitt med dig tidigare, Malin. Du har ju gästat oss och vi har pratat lite grann om det här barn och sömn. Det är inte helt enkelt.
Nej.
Eller hur?
Det finns några guldtips som man bör lyssna på för att få det så enkelt som möjligt.
Ja, så där finns ett tidigare avsnitt också. Och som sagt, vattenfödslar har vi. Vi har Hanna Ulfsdottir och med hennes forskning om vattenfödsel. Hanna som också är barnmorska. Lyssna på det. Lyssna på Sita Lundin som pratar om vattenfödslar på ett fantastiskt sätt. En fantastisk barnmorska kollega som åker land och rike runt för att berätta för oss på förlossningsklinikerna vilka fördelar det här har. Och ja, så många efter det öppnar nu upp klinik efter klinik. Det är vi väldigt tacksamma för.
Oh, heja, heja.
Heja, heja oss. Vi kan bara bli bättre. Så är det.
Ja.
Men Malin, många kramar till dig. Stort tack för att du delade med dig av din drömfödsel. Eller drömfödslar. För det var ju faktiskt två. De kom in i varandra lite grann.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Tack snälla du för att du var med. Vi hörs igen snart Malin. Och då kanske vi pratar mer om det här barn och sömn. Vi får se vad det blir för spännande.
Tack så mycket.
Och tack för att ni har lyssnat där ute. Och att ni hänger med oss i varje avsnitt, många faktaavsnitt är det. Carina Barmorska här, Rebecca Kaplan-Sturk, gynekolog, förlossningsläkare med mera är alldeles strax tillbaks. Under tiden så hoppas jag att du joinar oss på Instagram, @babyspodcast. Ta väl hand om er, se till att ni får bästa förutsättningar, har bästa förutsättningar för att gå in i graviditet och födsel och få en drömförlossning. Det önskar jag er. Hej och tack för idag.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.